Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, hoppas du mår jättebra. Ja, det är som vanligt tisdag när jag släpper ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Och jag heter Hasse Brontén. Idag heter min gäst Niklas. Han jobbar i en lite mindre stad på den västra sidan av vårt avlånga land, kan man säga. Vi kommer snart få höra om en annorlunda biljakt bland annat. Ja, sen är det ju så att vi snart ska jag dra igång livepodden på Skalateatern den 1 april. Och självklart vill jag fylla upp de sista platserna. Och då ska ju du som är en hängiven lyssnare få en liten rabatterad möjlighet. Gå in på snutsnack.se/25. Alltså 2-5 då i siffror. snutsnack.se/25. Så får du 25% rabatt på de sista biljetterna som finns kvar. Det skulle vara så kul om vi säljer ut det där och blir en fullsatt salong. Ja, annars hittar du oss som vanligt på Instagram och på Facebook. Ha nu en fantastiskt trevlig lyssning och var försiktig där ute. 13:10 Varmt välkommen till Snutsnack, Niklas.
Tack så.
Och tack och bock, för du har ju vi skulle ses i Borås.
Stämmer.
Enligt överenskommelse, men då hände något att ett tåg blev inställt och då gjorde du den hjälteinsatsen att du kom och hämta mig i Härjungan.
Den berömda kårandan som
så jag tillhör kåren lite.
Ja, lite fortare, lite grann. Så.
Så stort tack för det.
Tack så.
Och det var ju också väldigt trevligt, för jag har hunnit sitta och prata lite i
bilen.
Absolut. Så jag vet lite grann vad du har pysslat med, men det vet ju inte lyssnarna nu.
Nej.
Du kanske kan få berätta hur länge du har jobbat som polis till exempel.
Jag jobbat som polis sedan 2005, så att jag är inne på år 15 nu.
Mm. Åren går.
Åren går, så är det.
Hur var tankarna kring alltså valet av yrke? Varför blev det polisyrket för dig?
Jag jobbade som servicetekniker och lagade kaffeautomater och körde runt i Göteborg. Och på sätt och vis var det ganska likt polisyrket, så vidare att man fick jobb liksom från min dåvarande kommunikationscentral som var en äldre kvinna som jobbade på det företaget då. Och då fick man jobb då, att nu var det panik på det stället för nu funkar inte kaffeautomaten. Så åkte man dit och så...
Inte blåljus dock?
Nej, inte blåljus, men jag fick köra dit och försöka då rädda den viktigaste maskinen de hade på jobbet där då. Och det var ganska kul för att man såg så mycket. Så vi hade ju en mekanisk verkstad på Hisingen med liksom nästan gamla varvsgubbar. Så gick man in i deras fikarum och snackade med dem. Och sen nästa jobb var i den där lilla bomenskrapan på ett filmbolag där vi var. Och så fick man prata med den receptionisten som levde i en helt annan värld än vad de här gubbarna gjorde. Och så skulle man ändå liksom försöka hitta någonting att prata om medan man var där och fixade maskiner och sånt. Så att på sätt och vis var det ganska så likt. Man lärde sig väl att ta människor liksom under stress som inte får kaffe. Liksom. Så att det var fast vissa likheter. Så. Men jag kände väl någonstans att jag att jobba med maskiner var ganska själlöst till slut. Och kände väl... Jag kände mig... jag ville ha lite utmaning helt enkelt. Och då såg jag att de hade upp en annons där de sökte efter... till polishögskolan. En annonskampanj körde polisen om man var invandrare eller kvinna så skulle man söka till polisen. Då tänkte jag, det är ju inte jag så jag söker. Så att,
du kom inte trots alltså?
Jag kom inte trots, ja. Uh-huh. Ja. Nej, och på den vägen var det. Så att det var... Jag tror att alla, kanske inte alla, men många killar har nog tänkt tanken när man är lite man skulle bli polis liksom och sådär. Och sen har det väl funnits så... Min morbror var ju polis när jag sökte in. Sen dog han tyvärr precis under antagningsprocessen. Så att jag han fick aldrig lämna det beskedet. Men han var ju polis och jobbade inom säkerhetspolisen på Säpo.
Okay. Så han hade ändå inte kunnat berätta för dig vad han gjorde?
Nej, men precis. Väldigt hemligt.
Ja, men tråkigt såklart.
Ja, absolut.
Okej då, men hade du någon målbild för när man söker polisen då? Vad tänker man? Jag tänkte väl att ja, jag ska åka omkring i en målad bil och...
Ja, men det var nog min målbild, tror jag. Mm. Jag vet att vi fick skriva ett brev till oss själva i termin 1, vad vi trodde att vi gjorde om det var 10 år eller om det var 15 år. Och då skrev jag i det brevet, jag kommer ihåg att jag tror att jag kör polisbil eller radiobil då. Mm. Så det var ju målbilden då. Sen blev det väl inte så, för att jag jobbade på den blå sidan i 5 år. Sen blev jag headhuntad till en spaningsavdelning och så blev det mycket narkotikarbete istället då. För min del.
Vad var det för typ av narkotikarbete då? Var det...
Gatulangning.
Gatulangning, ja.
Var det?
Ja, det är ju min gamla skola. Det vurmar jag ju för.
Ja, absolut. Och det blev väl, jag jobbade mycket mot narkotika uniformerat också och hade stor framgång med det, och då blev jag upplockad på spaningsavdelningen då där jag jobbade. Det var på den vägen var det, och det gjorde jag under flera års tid sen.
Mm. Om vi kan prata lite om narkotikapolisarbete. Om vi lämnar liksom själva den svenska narkotikalagstiftningen åt sidan. Många har åsikter kring den svenska narkotikalagstiftningen, tycker att den är för repressiv och så vidare. Och så vidare.
Jo, tack.
Vilket man ju givetvis får höra som polis hela tiden. Ja. Men att folk som blir gripna för någonting tycker att det är olämplig lagstiftning är ju inte alltid en överraskning.
Nej.
Men nu är det även många som tycker att den svenska lagstiftningen är för repressiv ändå och för hård och så vidare. Och det är en av de mest repressiva i världen egentligen. Mm. Men det kan vi väl lämna åt sidan, för när man jobbar som polis så har man den svenska lagtexten att jobba efter, och det gör man ju också som narkotikapolis.
Ja. Ja, men så är det är ju liksom, när man blir polis så får man ju också liksom köpa lite grann att man får rapportera saker och ting och göra saker som man kanske inte tycker är så viktigt själv personligen, men det får man ju lägga lite grann åt sidan. Man kanske inte skriker och gläder när det är trafikövervakning och man ska stå och rapportera personer för hastighetsöverträdelse och ta deras körkort och sånt där för egen del. Mm. Men jag gör det ändå liksom, för det ingår i jobbet liksom, och då får man göra det. Det är lite sak samma med narkotikabiten naturligtvis då.
Jag hade en kompis nu som jag träffade igår. Han hade fått böter, tror jag, 1500 spänn för att man inte kunde avläsa hans reggskylt.
Hårt.
Alltså, den är hård.
Ja,
alltså.
Det är tufft.
Och sen, men det är ju en sån grej som jag kanske personligen inte hade rapporterat någon för. Men så är det. Okej, ordningspolisen, hur länge var du där innan?
Fem år.
Ja. Och med högt och lågt och klassiskt då, ordningspolisarbete?
Ja, en liten station i en stad på ungefär 40 000 i kommunen. Så att en liten mellansvensk stad liksom med ett stort uteställe som man gick till på helgerna. Och mycket alkohol. Vi hade väl egentligen... man pratar sådana här gäng och liknande, så var det mest nazister som hade problem hos oss. Så det var väl lite annorlunda, om man säger så då. Det var liksom en liten koloni med nazister som höll på att härja hos oss där då. I början av min karriär som vi jobbade en del emot då.
Så uttalade liksom
i nazister? Full nazi liksom. En liten kvarleva.
Alltså, det är makalöst för mycket korkade människor. Men det är också en grej med polisyrket. Ja. Man träffar på folk som kanske inte bara är intelligenta.
Nej, men så är det är snarare så att vi pratade lite om det i bilen, att man får en ganska skev bild. Man träffar ju mycket av de här människorna som skevar iväg liksom, och begår brott. Och det är ju lätt att man får en sned bild av hur samhället ser ut som polisen. Man har ju verkligen ett grodperspektiv där man sitter mitt i smeten liksom.
Men man får också en unik bild av samhället som ingen annan får se på något sätt.
Alltså, och det är väldigt fascinerande. Det är nästan det bästa med polisyrket. Det är väldigt dramatiskt många gånger. Det är på liv och död. Det är mycket tristess och det är mycket pappersarbete och det är mycket administration och det är mycket byråkrati, men när det är kul, då är det riktigt kul, och när det är spännande, det är riktigt spännande. Alltså, jag har ju svårt att se mig själv. Du har ju klivit av, men jag har ju svårt att se mig själv göra det. Alltså, jag tror inte, jag hade saknat det liksom.
Jag hade nog också svårt att se mig själv kliva av under en specifik period, men jag tycker det är skönt att jag gjorde det.
Ja.
För nu får jag se en helt annan värld också.
Ja.
Så att, men okej då, du blev headhuntad, sa du. Du märkte de att du var då väldigt intresserad just av det här området och var duktig där då?
Precis, jag hade gjort flera tillslag helt enkelt. På den tiden var det ju balance scorecard och man räknade liksom pinnar och jag var offensiv ute och härjade runt och var framgångsrik. Så jag blev upplockad på först i ett projekt och sen så fick jag söka en tjänst som jag fick då på som spanare då.
Mm.
Och då var det var ju en liten station, så det var ju jag och så var det till en början var det jag och fyra till som tillhörde spaningsavdelningen. Okay. Men det var ju gamla gardet som var där liksom, och de var ju inte riktigt lika mycket att rota runt, så det var jag och en kille till som körde egentligen, som jobbade mot narkotika ganska så intensivt då.
Hur var det att liksom ta av sig uniformen och sätta på sig civila kläder och liksom ändå...
Jag är ju en uniformspolis fortfarande. Jag tycker att det är sjukt klumpigt att ha civil utrustning under liksom. Det är obekvämt och man ser jättetjock ut liksom på konstiga ställen liksom, som man har liksom en stomipåse på ryggen och alltså det ser inte bra ut. Jag är definitivt en polis som gillar utrustningen där man kan se den och ta på det liksom. Det är mycket, mycket lättare och jag vill aldrig riktigt vant mig vid det där. Man sitter och spanar och så går någon ut och så försöker man hitta sändknappen på radion och sitta och du vet, man blir svettig och du vet, så att det, så att, och den känslan, man vänjer sig naturligtvis, men någonstans var det väl ändå så liksom att man blir av lite med sin rustning när man jobbar civilt.
Mm.
Det blir ju liksom inte polisen som ingriper, det blir ju Niklas som ingriper på ett annat sätt, på gott och ont då naturligtvis, men det blir ju mycket mer personligt blir det. Alltså, och det märker jag ju nu när jag gått tillbaka och bara uniformerat igen då, att nu är jag ju mer anonym igen. Alltså, det blir liksom som mer teflon på något sätt, att även de kommer inte ihåg på samma sätt. Men när man jobbade civilt då blev man ju ökänd i stan liksom. Jag kan ju känna igen någon som går på narkotika liksom på flera hundra meter, men problemet är att de känner igen mig också på flera hundra meter nu, för att man liksom har ingripit mot dem så många gånger. Så att det,
just det.
Ja. Men ja.
Ja, men så var det. Det kommer jag ihåg. Vi blev ju liksom, när jag jobbade på till exempel den här rave-kommissionen, vi träffade ju samma människor, även fast det var i Stockholm så träffade vi samma. De hade de här ställena som vardagsrum där vi var. Och nej, men det var ju Hasse och Lasse och Anders och Katja liksom och sådär. Så att det blir lite mer personligt på ett sätt.
Absolut.
Att man ses och liksom benämner varandra vid förnamn och sådär.
Ja, nej, men, och man frågar lite vad som har hänt och sådär. Och en del av de här människorna tycker man ju om på riktigt, för de är så sköna. Alltså visst, de håller på med kriminalitet, men de är rätt sköna som människor liksom, och män ganska extrema många gånger, men och ganska underhållande liksom ändå.
Det där är ju väldigt intressant, för det har jag upplevt så många gånger, att man kan ju stå och garva med och ha ganska kul med någon som till och med kanske är gripen.
Eller,
och att det finns ju en fördom, tror jag, eller kring det här att poliser liksom hatar alla. Alltså man,
nej.
Och det är ju inkorrekt.
Ja, det är tvärtom. Alltså, om man pratar med personer som är svårast att göra med, så är det ju de som har väldigt lite kontakt med polisen. Alltså ungdomar som inte haft med polisen att göra så mycket, som är i början av sin karriär, och så kavajfyllot på julfesten, eller Svensson som blir rapporterad fastighetsöverträdelse. Det är där man har de så riktiga, så när folk gapar och skäller på när riktigt arga. Och sen har vi liksom, sen finns ju naturligtvis de här orten killarna som verkligen hatar polisen och de här gängen och sånt där också, men däremellan finns det ju ganska så många som är gråtjuvar och liksom som är gamla skolans kriminella, som kör sin grej liksom. Och de är ju tydliga med det, att jag är min grej och du är din grej, och sen så får vi se vem som är bäst på det liksom. Och så blir det lite grann så. Det som jag har känt när jag har jobbat med narkotika som jag tycker jobbigast, det är ju de här som jag har lärt känna och som kanske man har haft samtal med och hjälpt, och man har kört dem till SOS, man har fixat käk till dem, och man har liksom verkligen engagerat sig i dem, och man ser den här människan i, och man liksom tycker om dem, och sen så dör de i en överdos liksom. Och så får man åka på det och hantera det. Det är skitjobbigt. Det är riktigt jobbigt. Tycker jag. Och det är en stor nackdel när jag jobbar med narkotika. För det blir inte riktigt lika personligt när vi jobbar med uniform. Det är lättare att hålla ifrån sig. Men när man har en person som man känner, och så åker den personen ner till Göteborg för att reglera en skuld, och betala 500 spänn för lite, kommer på det och åker tillbaka igen för att göra rätt för sig och betala den sista 500-ringen och blir knivad till döds. Så för att den här personen blir förbannad. Och det känns så fruktansvärt onödigt. Och det är liksom en ung person som man träffat och som man haft att göra med sen han började sin karriär, när han började röka braj liksom, innan han började deala och sånt där. Liksom. Alltså det är den stora nackdelen med narkotika, tycker jag. Det är svårt att hålla ifrån sig ibland, tycker jag.
Hur mycket information fick du av de du träffade? Hur mycket
som helst. Hur mycket som helst. Jag har lärt mig allting jag kan om narkotika och personer som är i den sfären. I princip, kan man säga.
Inte på polisskolan alltså?
Det är klart man får en grundkurs, och man får ju preparatkännedomen och det här, men hur det funkar, det har jag ju frågat mig till. Och det är ju det som är kul, att fråga dem här. Och sen kanske inte de vill lägga sina kompisar, men nästan alla har ju fiender i den här världen också liksom, och folk som är dumma mot dem och så där, behöver inte vara så känslig information heller liksom, bara vad grejerna kostar och sånt där också är intressant, för då kan man ju liksom, ja, nu är det väldigt billigt, okej, är det liksom konkurrens på marknaden nu, eller liksom, har det kommit in ett stort parti, eller ja, nu är det väldigt dyrt, eller det är torka på det, och då kan man då lägga lite pussel, för man vet vilka som dealar olika saker och och särskilt en liten ort där det är greppbart.
Just det.
Där man liksom är ju du med ganska många.
För det här klassiska då, golare har inga polare. Min bild var väl ofta så att alla liksom pratar om alla, nästan om alla, utom om sin egen kriminalitet, så att säga. Ja. Då, hur mycket man själv och vad man har för planer i framtiden. Så här. Men det intressanta det du säger är att en källa behöver ju inte säga så här, men jag har köpt det här av Anders Andersson.
Nej.
Utan de kan ge dig någonting, och sen kanske du kan få lite mer från någon annanstans, och sen kan du sätta ihop det.
Och det är det som jag säger till, och även till allmänheten som inte är involverad där, de kanske hör någonting eller, men det är bara liksom, vad gör det? Men alltså, det blir pusselbitar, för vi har ju så mycket mer information, så att jag brukar alltid säga till folk när jag träffar dem som områdespolis att jag pratar med polisen och säger det ni vet, för att det kan vara så att den lilla observationen som du har tillsammans med tre andra gör att det blir ganska intressant för oss liksom.
Just det.
Så att vi lägger pussel mycket och försöker då få en bild av vad det är som händer.
Jag älskar det där surret alltså. Ja. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt roligt.
Ja, det är.
Och sen är de, och det ska man väl också nämna i sammanhanget, att det är klart att poliser är väldigt nyfikna då. Vad har du fått det här ifrån och så vidare, och vad var det igår och vad så. Men de är ganska nyfikna tillbaka.
Absolut,
också.
Så är det.
De vill veta vad vi ska hålla hus imorgon och sådana saker.
Ja, men så är det. Och det är ju det som är det svåra, och det är ju där man kan trampa snett. Och liksom att man blir för tajt med folk också liksom. Och sen finns det de förväntan från dem att de ska få någon gentjänst tillbaka, och så kan man inte leverera det, och då blir de besvikna liksom, och såna här saker. Och men ja, man får ju vara försiktig också liksom, som polis hela tiden, och vakta sin tunga liksom, så man inte säger för mycket.
Ja, precis. Okej, men tillbaks på i uniformen, den åkte på igen alltså.
Jag gjorde en vända, alltså i omorganisationen så försvann ju narkotikapolisen egentligen rätt över brädet, och dessutom så försvann min spantjänst som fanns, den gick upp i rök. Och då gjorde man så att då skapade man en tjänst som man kallar för narkotikasamordnare som jag fick, som jag jobbar med då. Och det var väl egentligen ett sätt att försöka kompensera upp det. Så att jag fick ju som i uppdrag av min chef då, att jag skulle sätta narkotikainsatser med befintlig personal egentligen då. Så att jag skulle vara med lite som en mentor, och så körde jag med IGV-personal och så körde vi ett koncept då, att försöka köra insatser mot de färskaste tipsen och sådär. Och det körde jag i 2 år, och sen så kände jag att nej, men jag vill ut i uniform igen. Och sökte mig tillbaka ut egentligen, för jag jobbar mer med den förebyggande biten kanske. Så att och det var ett litet steg var det faktiskt att göra det. För att gå från någonting som jag var väldigt bekväm med och som var väldigt trygg med och som man kunde göra med vänsterhanden till att gå tillbaka ut och jobba ute. Det var en större puckel än vad jag hade tänkt mig faktiskt. Det
kan jag förstå. Jag kommer ihåg själv när jag hade långt hår, jobbar på gatanäringsgruppen, och så skulle man bli inkommenderad och tvungen att trycka på så här båtmössa på den där långa parsen jag hade sätta upp det. Bara det var obehagligt och konstigt.
Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hässleholm. I vårt butiksbageri bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake-off. Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, tårtor, bakelser i olika form och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri, så gör det nu. Vi har öppet från 7.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag brukar alltid be min gäst ta med en historia sådär, från det polisiära livet.
Ja.
Vi pratade lite om det i bilen, men du har ju inte alls berättat vad du ska berätta. Nej. Så jag är lite nyfiken.
Du är lite nyfiken där. Jag har ju lite att välja på sådär, och det är alltid... Jag har ju varit med om en del grejer, så då liksom funderar, ska man berätta om någonting som är sorgligt eller ska man berätta om någonting som är dramatiskt? Jag har ju både dramatiska händelser med upplopp som man blivit inkommenderad i med kort varsel, och jag har varit på en större händelse med en attack mot en skola som jag varit på, och en skolattack och liknande såna här grejer. Men det absolut roligaste, de konstigaste sakerna och de som man liksom kan skratta åt, det är ju de här vardagshändelserna som blir lite grann. Så att jag tänkte dra ett ärende som var ganska i början av min karriär. Där jag och en kollega hade stoppat en drograttfyllerist utanför stan och hade precis varit på sjukhuset och blodat den här personen, så tagit blodprov på den här personen som man gör då på drograttfyllerister. Vi står i korsningen från lasaret.
Hur var det ni som hade stoppat den?
Jag hade stoppat den.
Hur misstänkte ni att han var?
Det minns jag inte, men det var väl ett stopp, och sen så gjorde vi väl en kontroll, en ögonundersökning, och så var personen påverkad. Vi åkte och blodade, det var väldigt rutinmässigt, och hade antagligen fallit i glömska hela caset om det inte var för det som hände sen när vi åkte från sjukhuset, när vi stannade då vid ett av de här få trafikhusen som finns i den här mellanstora stan då. Så står vi där och väntar, och då kommer en Volvo V70 i full karriär genom korsningen och sladdar genom korsningen, och har man varit på biljakten så ser det lite speciellt ut, för det dammar alltid väldigt mycket kring så här bilar som kommer. De kommer så fort, för de kör oftast nära kanterna och sånt där, så att det kommer liksom ett dammmoln med en Volvo V70 och kör på bredställ genom korsningen med en tidningsbudsbil efter sig.
Okej, inte helt vanligt.
Inte helt vanligt, det är så här lite udda. Så att då börjar man liksom den här polisiära gärna koppla att det här är någonting som avviker från den normala bilden och som man kanske börjar reagera på som polis då. Och då ser vi då att den här tidningsbudsbilen tvärnitar och uthoppar ett tidningsbud och pekar efter den här bilen då. Så att då är det bara att hänga på den fullt ösa ut i korsningen och så hänger man på den här bilen.
Vad gjorde ni mer än vad han...
Han fick sitta kvar i baksätet med bredvid kollegan. Så kollegan sitter vänster bak och så sitter busen höger bak. Mm. Så det är ju på med blåljus och så efter den här bilen. Ut på E20 då, som är den här stora vägen heter, och sen så är det, och den drar i järnet den här bilen, man ser liksom hur bilen sätter sig och så är det plattan i golvet och så hänger man på där. Och precis när KC ropar upp, och då hör vi då att det var det gamla 70-systemet, och då hör man då att det blir sånt där allanrop, och då är det en massa tonspel som kommer. Mm. Och ju fler tonspel det var, desto mer spännande var det ju generellt sett då, för att då kopplar man upp mer och mer områden. Där körde hela alla toner som fanns liksom. Så det är någonting stort på gång. Man kan ju ana att det hade med den här bilen framför oss att göra då, för så mycket larm är det liksom inte mitt i natten i vårt lilla område då. Mm. Och precis när tonspelet går ut så kommer en kofot ut ur bilen och studsar i asfalten och slår i radiobilen, sprutar gnistor och flyger över radiobilen. Och precis när det händer så säger då KC i Göteborg att vi har haft en smash and grab på Lilla torget då, i den här orten där jag jobbar. Och så går de ut med ett registreringsnummer, och det är ju precis bilen som vi har framför oss då. Och sen går det då i fullt karriär ner mot Göteborg. Vi ligger närmare 200 km i timmen, och blåljus och sirener, och kollegan har ju då fått ta bak radion till baksätet och sitter och rapporterar, medan det sitter en kritvit drograttfyllist och försöker hålla fast sig i dörrhandtaget medan det går där då. Och den här bilen försöker köra av i varenda mot, så jag får liksom trycka bilen med min bil i 180 för att man inte ska gå av då, och försöka hålla dem på vägen. För att vi har ju... På den här tiden så var det 70-systemet, och då hade vi olika kodnamn för olika platser där man la spikmattor, för att många av de här busarna skannade ju polisradion, och då hörde vi då att de hade gått ut för att de skulle lägga en spikmatta strax innan Göteborg då. Och då hade de gått ut med kod, och då gällde det att vi skulle hålla den här bilen på E20 hela vägen ner och sånt där den går av. Och så att då fick man gå upp i avkörningsfältet och lägga sig bredvid då och försöka trycka så att de inte gick av då, och sen upp bakom igen. Så det var ju ganska dramatiskt, och det krängde ju mycket, och den här stackars drograttfyllisten satt där bak.
Vad sa han då?
Han sa ingenting. Han var helt tyst.
Och så paralyserad.
Helt paralyserad. Och så ner, och de drar över spikmattan och det blir stopp. Och vi stannar bilen, och det är både hundför och allt möjligt, och vi får fatt på en i bilen, och den andra springer in i ett villaområde och fångas väl in lite senare. Men i alla fall, då går vi med den här killen, och det är en tungt kriminell från Göteborg som vi går med. Och så...
Kände ni igen den här killen? Eller?
Nej, det gjorde vi inte, men vi fick reda på det sen att han var en sån här klassisk smash and grab-gubbe liksom. Det var det han livnärde sig på då.
Just det.
Och han var ju liksom väldigt sur för att han åkt fast naturligtvis, och i och med att brottet hade begåtts i våran stad så fick vi ju hand om busen, och det är som vanligt för alla biljakter att när allting är klart och roliga färdigt så är det liksom det är liksom så här.
Så drar alla, då så får ni skriva.
Ja, så ser man som kring, så finns det inte polis inom synhåll liksom. Alltså, så vi står ju med han där då, och så sätter vi in han, och då säger vi, men ej, mannen, det sitter redan den här. Ja, men du får hoppa in här. Och så fick de ju presentera sig för varandra då. Och då sa han så, ni är fan inte kloka. Så att de fick sitta och socialisera i baksätet upp till Alingsås där, och till gripet där. Men han var rätt nöjd ändå sen efteråt. Vi fick ha ett litet samtal om honom naturligtvis där, och förklara läget. Men ja, jag tycker det är en rätt så kul historia.
Ja, men ja. Verkligen. Ja. Men, det, men jag tänker på... att det gick så pass snabbt, för klassiskt är väl när man sätter igång en biljakt då, eller det gör man ju sällan själv, men att man blir delaktig igen, att man bryter ofta, alltså från kommunikationscentralen bryter man ganska ofta för att det är fara för tredje part liksom.
Jo, men så här, och det har ju att göra med att man vet ju ofta inte vad det är, utan ofta får man ju bara häng på en bil som drar, och då har man kanske ej stannat på polismanstecken, alltså ett bötesbrott. Mm. Men här hade vi ju liksom en smash and grab, alltså en grov stöld mot en parfymeributik liksom, och då blir det lite annat läge också, och vet man eller att det är ett rån eller någonting, de är helt andra möjligheter att hänga kvar längre också. Mm.
Plus jag kan tänka att det var lite lägre trafikintensitet.
Ja, det var ju mitt i natten här. Det var ju kanske vid 3 på natten liksom, så att det var ju öde.
Men det här är ju sånt där klassiskt case som man känner man skulle vilja ha när man liksom, alltså sån, där är tjuven, fånga honom, och sen så
Som aldrig händer i princip. Nej, som aldrig för sällan i alla fall. Ja. Ja, nej, det definitivt.
Men briefade ni den här killen nu? Så, du får hänga på här för nu har vi ett jobb. Det fattade han ju såklart.
Ja, jo, det fattade han ju. Men sen fick han sitta kvar och medan vi satt in den andra killen. Men det var ju så mycket poliser där nere så det var liksom ingen chans för han att hoppa ut och springa iväg någonstans heller. Så att, ja.
Du nämnde innan det här ärendet. Kul ärende. Jag får alltid upp så här bilder av grejer som man själv har varit med om, men jag ska inte gå in på dem. Men du sa att man har varit med om sorgliga saker. Så ja. Att det kommer upp så när du tänker på när jag har liksom, vi sa i bilen så här, men ta något case. Ja, och så ja, det finns sorg. Hur, för det är ju rätt mycket faktiskt sorg. Du har redan nämnt att en ung kille åker ner och blir ihjälhuggen och sådana saker. Men hur tycker du att sorgen i yrket har påverkat dig? För det, man möter
jo, nej, men jag har väl trott att jag är hyfsat normal, men mina anhöriga har ju märkt liksom en förändring i hur jag är. Det är och det var ju så egentligen jag fick reda på att jag blev har förändrat mig liksom. Och man blir, alltså jag tror att det är en skyddsgrej liksom, att de flesta poliser är lite cyniska liksom, och kanske lite försöker hålla saker och ting på armlängds avstånd. Jag är likadan, och det förstärktes av att min mamma dog ganska så fort efter jag blev polis. Ja, han var inte ens färdig polis när min mamma dog i cancer, och det påverkade också och kanske gjorde mig extra känslig då. Jag tror ju att man är som känsligast i början av sin karriär, för så sen får man det här skalet och man får liksom andra referensramar och sånt ju längre det går, och det krävs mer för att komma innanför den här rustningen som man bygger upp då.
Att vara förälder då?
Ja, och det är också en sån grej som gör en väldigt känslig plötsligt. För de har ju byggt upp den här rustningen och man liksom känner sig helt osårbar till slut liksom, och sen får man knattar hemma. Och då helt plötsligt så rasar den här rustningen av, och du får ett helt annat värde som person också, att jag måste ju komma hem nu. Just det. Nu är det inte bara att ligga 200 på vägen, och går man av så är det slut liksom. Nu tänker man, det är inte värt det liksom på samma sätt och mycket där. Och man får ju liksom, ja, man måste komma hem på ett helt annat sätt än när man är singel eller sambo liksom. Det tycker jag. Och jag blir också mer empatisk också och känsligare överlag tycker jag liksom. Och just de här, innan när man har varit på case med barn och sånt, det är klart att det inte varit roligt, men nu är det nästan som man bävar när man hör att det är något case och liksom, nu får jag med socialtjänsten och omhänderta lite barn på den här adressen. Det blir så här handsvett liksom, och för det är jobbigt liksom. Det är det.
Ja, jättejobbigt. Ja. Jättejobbigt verkligen. Ja, nej, men vi har ju hört många historier också i podden där just barn har varit inblandade, och hur man märker att folk har blivit påverkade och just att det ligger kvar i ens minnesbank liksom, som någonting som säkerligen tär på en något lite grann hela tiden. Men tänker du, jobbar ju på ordningen, och hur länge kan du tänka dig att jobba på ordningen då?
Jag har ju hoppat runt lite grann. Jag har ju kört ett par år på varje ställe. Det som man märker när man blir, alltså man har ett par år under västen ute, det som egentligen blir, det att man börjar känna sig lite, alltså man får svårare att relatera till de nya kollegorna som kommer på något sätt, för att de är på ett annat ställe i livet än vad man är själv. Och det kommer så mycket nya poliser nu, och det finns ganska så få gamla liksom, mina kompisar kvar ute liksom. Och man hamnar i radiobilen med 21-åring och liksom, de har liksom en helt annan syn på saker och ting, och det kan väl vara kul och så också, men det är väl en sån grej som gör som man känner att man känner sig lite passé.
Jobbigt att känna sig passé.
Lite omkörd så.
Nej, men jag kommer ihåg att när man började jobba, då var det så här, då vill man ju helst bara vara på jobbet liksom dygnet runt, för att allt var så. Men sen går ju det över till att verkligen bara bli, inte bara, men ett jobb.
Ja,
liksom.
Men absolut.
Nu är jag ledig och nu så jobbar jag, men då vill man ju hela tiden, jag vill in och jag vill jobba extra och allt sånt. Ja, man brann verkligen för det.
Definitivt. Men
det är väl kanske bra att det lugnar ner sig lite också.
Ja, jo, ja, men man får ju en annan trygghet, för att i början som polis så var det väldigt viktigt vem man åkte med. Mm. Alltså att man åkte med en bra kollega, och hade man en dålig kollega så blev det liksom inget bra pass. Men nu är jag så, dels jobbar jag väldigt mycket själv, åker ensam i bilen och har liksom inte några större problem med det. Och det har att göra med att vi är inte mer folk än så. Att det är ofta så att jag hamnar själv i polisbilen, och det är okej. Men även om man hamnar med en ny kollega så... Ja, alltså... Man löser ju det mesta liksom. Jag har gjort mycket och så, men samtidigt kan man ju då känna då att vad skönt det är de gångerna jag jobbar med min vapendragare som är på områdespolisen med mig, och vi har jobbat ihop jättemycket liksom, och jag kan ju slappna av på ett annat sätt då liksom, och det är väl också en sån grej att det blir färre och färre pass där jag kan slappna av, det inte jag förväntas ta ledartröjan liksom.
Just det.
Genom man blir äldre, så att det är också en sån grej.
Idag när vi spelar in det här så är det 14 februari 2020 och det som är på tapeten just nu som rullar lite i tidningarna och så här, det är ju de här att rån, alltså ungdomar, unga människor som blir rånade, har stigit väldigt dramatiskt här. Att man kanske också inte bara blir rånad utan att man blir utsatt för någon typ av förnedring eller något sånt där. Har du sett någonting av det i den här lite mindre staden där du jobbar?
Absolut. Nej, men alltså, min bild av det är att det var faktiskt mer våld på allmänna platser när jag började. Det var för att folk söp mer och slogs mer. Mm. Men våldet så annorlunda ut. Det var liksom, man vevade på lokala utestället och ganska mycket. Mm. Väldigt mycket mer våldsamma motstånd, väldigt mycket mer stök och bråk, mycket mer anmälningar och misshandel och sånt på offentlig plats. Men det som vi ser idag är ju att det är mycket mer alltså utstuderat, tycker jag. Det är råare. Man nöjer sig inte med att bara råna, utan man skär med kniven ändå, eller liksom man, de ska inte kyssa fötter, och de ska liksom krypa och liksom så här. Det tycker jag inte jag såg när jag började då för snart 15 år sedan. Det tycker jag inte. Utan det ändrar sig. Att det finns ett hat. Liksom. Mm.
Jag kommer aldrig ihåg. Jag har ingen minnesbild av att jag kommer ihåg att jag hade något sånt ärende eller hörde om något sånt där när jag jobbade som polis. Nu är det ett tag sedan då, men det kanske är så att det faktiskt har blivit råare där.
Ja, jag tycker det. Och även det som har blivit är att även unga tjejer har tagit efter den här. Så att vi har ju haft unga tjejer då som helt oprovocerat söker upp andra och förnedrar dem samtidigt som det filmas. Då. Och oftast gör de här tjejerna då med uppbackning av ett killgäng som står runt.
Om knuten.
Ja, men det är runt i en cirkel liksom.
Ja,
och hindrar
att de sticker.
Jajamän. Och så filmas det och så förnedras de här tjejerna och duktigt och misshandlas då av de här.
Men vad gör tjejer mot tjejer då? Vad kan det vara för typ av som du har?
Nej, men de misshandlas.
Ja, det är rent.
Ja, de slår ner dem och trycker ner dem och det kan vara, jag vet inte vad bevekelsegrunden är för att göra det, men det är väl ett dominansbeteende helt enkelt, eller vad man nu ska säga då, som att de gör för att det är kul helt enkelt. För att vinna cred i gänget.
Ja, just det.
Ja. Och så även tjejerna, och det var liksom det fanns ju inte ens när jag för 15. Det är definitivt en ny trend som sett bland unga tjejer, att unga tjejer också har börjat ta efter, inte alls i samma utsträckning, men unga tjejer är våldsammare liksom även mot andra tjejer då. Det tycker jag definitivt också är en trend.
Tråkiga trender.
Ja.
Verkligen. Jag hoppas man kan få bukt på det här. Det som sällan nämns tycker jag i debatten är ju egentligen dels det egna ansvaret såklart, alltså det personliga ansvaret i hur man beter sig, men också föräldraransvar. Ja. Alltså, man undrar ibland vad morsan och farsan är.
Ja, och det, alltså det är väl återkommande när man jobbar både med narkotika som gjort mycket, men även som områdespolis, liksom att när man åker hem till de här föräldrarna eller får kontakt med dem, liksom, så är det ju inte så här, ja, det är få gånger som man blir förvånad. Oj, undrar du, det här kunde gå så illa för en ungdom, för att många gånger är det dysfunktionella familjer på ett eller annat sätt. Och liksom. Så är det ju liksom. Sen finns det ju naturligtvis personer som har störningar och empatistörningar och sånt där liksom bland unga också. Liksom. Men alltså, förvånansvärt ofta så är det ju någonting som inte funkar hemma. Liksom.
Ja, precis.
Och det märker man ju med de här etablerade kriminella som vi har också, som är av de här som dömts för grova brott och sådär. Det är ju väldigt få som har en sund relation med sin farsa till exempel. Liksom, och de här. Och det är ju återkommande liksom när man blivit sviken som barn och eller råkat illa ut då.
Just det.
Tycker jag.
Ja, det är ju skuggsidan av samhället som du ofta får se när du ut och jobbar. Mm. Brukar alltid runda av med, det är klassiskt nu i podden, att prata lite polisfilmer.
Ja.
Och kollar du på några polisfilmer?
Ja, det gör jag. Men jag klarar inte av att se svenska polisfilmer längre. Jag tycker generellt sett att dialogen i många svenska filmer är väldigt stolpig och väldigt konstlad, och särskilt vad det gäller polisfilmer. Det låter nästan som det är robotar som pratar med varandra. Liksom. Det är väldigt konstiga manuskript, och så pratar inte poliser överhuvudtaget. Jag tror inga människor pratar så med varandra som man gör i svenska polisfilmer. Det blir väldigt märkligt. Men amerikanska polisfilmer så kan jag definitivt uppskatta. Mm. Och alltså, måste man välja en, så är det väl LA Confidential om jag ska välja en.
Intressant, för den faktiskt tror jag, nu kommer någon lyssnare säkert säga att det är visst någon som har tipsat, men jag tror faktiskt inte den har.
Nej.
Men den är ju också lite i genren, om jag tillåter mig att kalla det för en genre då, men bad cops.
Ja, absolut.
Mm.
Och det är ju bad cops som är intressanta egentligen.
Mm.
Alltså det här konflikten som finns inom de här poliserna då, mellan det här liksom viljan att komma åt brottsligheten men ändå stå emot lockelsen att bryta mot regelverket för att göra det. Men till slut så inser de att för att bli effektiv så måste man göra det ändå. Och liksom så här. Det finns en väldigt spännande dynamik i det där.
Mm. Jag skulle vilja dela in bad cops i två kategorier. Mm. Först bad cops, som precis som du säger då, för att få fast the bad guy så måste jag liksom gå utanför lagen. Men jag gör det liksom för den goda sakens skull, för att han ska sitta inom, bakom galler. Men sen finns det en andra kategorin som verkligen är bad person. Liksom. Och jag tänker, vi fick ju ett tips här innan jul. Det var Desiree som tipsade om Training Day.
Mm.
Och den personen är ju, det är ju Denzel Washington som spelar. Han är ju liksom, han är inte så intresserad av att sätta dit kriminella. Han är bara ute för sin egen vinnings skull.
Och sko sig.
Och så det finns, det, där kan man väl ändå säga att det finns två olika bad cops spår.
Absolut, absolut. Det
finns en film som, det är väl knappast någon som har sett, men som heter Bad Lieutenant.
Den vet jag inte om jag har sett.
Med en av mina favoritskådespelare, Harvey Keitel.
Ja, han är bra. Mm.
Och där har ju en polis, man får aldrig reda på vad han heter under hela filmen. Men filmen heter Bad Lieutenant och han är en riktigt usel polis som har grava problem med det mesta.
Ja.
Men det var inte ditt tips, utan ditt tips är LA Confidential med riktigt bra skådespelare.
Riktigt bra film. Den är, jag vet inte vad den har på IMDb, men den ligger högt på, så det är många som tycker att den är bra, och det är en av de bättre filmer jag har sett, skulle jag vilja påstå.
Riktigt bra. Nu blir jag sugen att se om den.
Ja, den är fantastisk. Definitivt.
Det är ett höjda tips.
Ja. Sedan, har ni inte sett den så ser den definitivt. Den är riktigt bra.
Grymt. Mm. Niklas, två stora tack. Först tack för att du kom och hämtade mig
absolut.
I Herrljunga. Ja. Och ett stort tack för att du var gäst i Snutsnack.
Tack för att du fick vara med.
Tack. Stort tack för att du lyssnade på Snutsnack. Glöm nu inte erbjudandet. www.snutsnack.se/25 så får du 25% rabatt. Du får en länk där på biljetterna, de sista som finns kvar till livepodden. Annars hoppas jag att du prenumererar och skriver en trevlig recension om du gillar podden. Ha det fint, vi hörs nästa vecka. Hej då!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.